Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till Sektpodden avsnitt 120. Jag heter Emma Genbäck, har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten, numera sjuksköterska och driver podden, den här podden tillsammans med dig Rigmor.
Rigmor Robert heter jag. Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och vi hälsar er alla välkomna till det här avsnittet som vi kommer att börja med att kika lite grann tillbaka på det vi har pratat om ett par gånger nu faktiskt, när det gäller det här med debatten som har varit utifrån om man ska ha en ansvarsnämnd eller inte när det gäller frikyrkan, och i synnerhet pingkyrkan har varit på tapeten. Har vi fått några återkopplingar, Rigmor?
Vi har fått en hel del. Kan inte du bara referera, tänker jag, lite kort några exempel, och sen så låter vi våra lyssnare gärna fortsätta fundera och komma in med sina tankar. Så tar vi upp det i ett senare avsnitt och sammanfattar.
Så återkommer vi igen. Ja, men det var bra. Innan jag börjar med det skulle jag bara vilja dela en annan sak som jag har fått återkoppling om när det gäller förra avsnittet. Och det är att, kommer du ihåg att vi pratade lite snabbt bara om det här med karismacenter? Den här församlingen, pingstförsamlingen som kraschade, gick i konkurs med pengaproblem och maktmissbruk och så vidare.
Stora förluster.
Ja, 2005 var det. Mm. Och då nämnde vi i ett avsnitt att den pastor som idag är huvudpastor i Hillsong i Sverige, som är en jättestor församling, Andreas Nielsen, han gick direkt ifrån karisma vidare till Hillsong efter den här kollapsen. Och vi refererade även till att, eller inte refererade till, men vi hänvisade till Vinhagornas hem, den podd där man kunde lyssna just på karisma. Och det har det varit lyssnare som har gjort det och återkopplat. Då är det lyssnare som faktiskt är just pingstvänner och som är förfärade över att en pastor kunde gå ifrån ett sånt haveri och direkt starta en ny församling utan att det fanns en tid där man faktiskt får reflektera vad som har hänt och kanske hamna i en tid där man får tänka över och få hjälp vidare istället för, så går man bara vidare.
Jag skulle vara väldigt konkret i det läget och säga att man ska uttrycka ånger, man ska be om förlåtelse, man ska lyssna om de som for illa i karisma av det här haveriet, om de vill berätta för sina för detta ledare då i kyrkan, vad de har varit utsatta för. Sen ska man också visa på vad sätt man har förändrats till det bättre, och det gör man över tid. Det räcker inte med att säga, det vet vi från missbruks, om vi har jobbat i missbruksvården, att nej, men jag ska inte dricka någonting mer, jag lovar. Och sen om man då har det här som jag kallar ett nästan förlåtelsemissbruk, att ja, men jag förlåter dig och så går vidare direkt. Då gör man inte den personen en tjänst. Nu är det mycket möjligt att den här pastor Nielsen inte har en problematik. Men det vet man inte om man inte har gått igenom den här proceduren som hör till ett misslyckande när det gäller till exempel andligt ledarskap.
Nej, och jag tänker att även om man inte har en problematik så har ju fortfarande varit delaktig i någonting där människor blivit skadade.
Det är verkligen ett förtroendeuppdrag. Mm. Så jag hajar också till när jag hör det faktiskt. Mm.
Och som sagt, var det fler som har hajat till och faktiskt hört av sig i faktiskt en förfäran och tycker att det är illa gjort. Så bara en liten återkoppling till det. Men sen har vi det här med ansvarsnämnd och våran fråga som sagt var. Och där har vi fått lite återkoppling. Jag drar bara lite exempel som jag tycker är intressant. Dels har vi fått återkopplingar där man känner att det finns inget förtroende för att Pingströrelsen ska kunna ha en ansvarsnämnd. Därför att man menar att pastorerna håller varandra om ryggen i alla fall. Och man är också rädd för att om Pingst ska ha en egen ansvarsnämnd och sköta sina egna saker så kommer samhället kanske att tappa det ansvar som de har för de barn och ungdomar som hamnar snett. Man finns en oro för det och det är en tanke. Sen är det någon som tycker att man kanske kunde ha en ansvarsnämnd där alla olika samfunden är representerade och att man då har en gemensam nämnd med expertis utifrån med psykiatriker, teologer och så vidare. Och så vidare
som en ansvarsnämnd för just religiösa samfund helt enkelt.
Men som är liksom kopplad från olika
övergripande.
Och sen är det någon som tycker att ja, men absolut, man ska ha en ansvarsnämnd, men att den ska vara fristående helt från organisationen och inte liksom vara kopplad till just frikyrkoorganisationen. Men att de ändå ska ha en sanktionsrätt och dra det här vidare med, då, med inspiration från till exempel sjukvården. Mm. Där man då har HSAN som är hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som kan gå in. Eller IVO som är Inspektionen för vård och omsorg. Där man då tar exempel om till exempel om någon i ledande ställning får en dom eller blir dömd. Ett brott, får man fortsätta? Ska man ta en paus? Hur länge? Får man bara fortsätta som pastor sen? Och så vidare. Att man borde ha en granskning som är utifrån på det.
Alltså det finns ju de här yrkena, du tog sjukvården som du och jag kommer ifrån båda två. Man kan också ta ett exempel, advokatsamfundet, där man kan bli utesluten. Alltså om man är jurist, advokat, kan lagen och själv bryter mot lagen så kan man bli utesluten där. Och det är väl det här som kom på tal också apropå att en biskop i Visby blev, som det heter, avkragad till han får inte längre enligt ansvarsnämnden för biskopar vara biskop, inte ens präst eller diakon.
Men precis. Nej, och man också välkomnar att det ska finnas en sån här typ av ansvarsnämnd där man då medlemmar själva kan komma. Och om det händer någonting i en församling som är oriktigt så ska medlemmarna kunna vända sig någonstans och få uppmärksamhet kring det. För man menar att organisationen ska inte äga frågan utan det behöver någon annan göra. Så att vi tackar för de inputsen och kom gärna med fler. Vi kommer att återkomma till det, så kan vi väl säga.
Jag har också fått en fråga till mig själv utifrån förra avsnittet, något som jag sa.
Ja, men det var intressant, kör.
Ja, det var att jag, och det var återigen apropå biskopen i Visby då, och att jag sa att man ska leva som man lär i de här yrkena. Om jag anser mig ha goda råd att ge medmänniskor så när det gäller deras privata liv och leverne, så tog jag som exempel läkare, kanske filosofer, psykoterapeuter, när man kommer nära människor på det sättet. Och då var det flera faktiskt, men hur menar du då? Lever du? Betyder det att jag ska försöka leva som du har gjort? Och det blir jag väldigt glad att få förtydliga.
Ja, det förstår jag.
Därför till skillnad från biskoparna så har jag inte avgivit något kyrkligt löfte. Men jag har avgivit andra löften som hör till mitt yrke till exempel. Då handlar det om att jag har lovat att försöka, som Hippokrates redan sa, att så gott jag förmår bota den som lider av en sjukdom. Om inte det går, lindra. Om inte det heller går, trösta. Mm. Jag har också lovat att inte narras. Jag ljuger inte inför någon som är min patient eller klient. Jag har också lovat att hålla ansvar för ramarna. Jag har inte inlett något kärleksförhållande med en patient eller en klient. Och jag har tystnadsplikt till exempel. Det är det som är att leva som man lär enligt yrket då.
Mm.
Men sen hur mitt liv råkade bli med att jag har levt i ett långt äktenskap och hur det är inte det som jag menade där. Och man tänker lite grann över det här också, därför jag har verkligen tänker när jag ser tillbaka på mitt långa arbetsliv att ja, men när människor kommer upp någonstans mellan 35, 45, 50 års åldern så är det väldigt vanligt, apropå kärleksförhållanden som det här fallet i Visby handlar om.
Mm.
Nej, men man kanske har växt eller utvecklats i olika, på olika sätt. Så det är väldigt vanligt med komplikationer i kärleksförhållanden. När man kanske har haft barn tillsammans och så vidare. Så, och då har jag ibland tänkt så här, ja, man kanske måste gifta om sig.
Du menar,
ja, men har man tur? Jag hade tur på det sättet att jag kunde gifta om mig med samma person. Vi har aldrig skilt oss eller så. Men med det menar jag bara att man kanske måste välja, tänka igenom och välja varandra. Så att jag har inte, jag är väldigt mycket för okonventionella lösningar när människor kommer upp i en mogen ålder. Jag har följt personer till exempel som har varit av det ena könet, varit man i den person jag tänker på nu som idag sedan länge är kvinna, och jag har följt personer som har familj men upptäckt att man är homosexuell och idag lever i ett samkönat förhållande. Så att jag tänkte också på, jag såg i tidningen nu att prins Charles hustru Camilla, hon, när han efterträder sin mamma så får hon bli drottning. Hon var inte alls omtyckt i England av, därför att prinsessan Diana var ju en sån, hon är mamma till tronföljaren och i det här äktenskapet så var det så uppenbart att hon var olycklig, och många har väl solidariserat sig med hennes situation och känt att prins Charles var kall och han var inte trogen i äktenskapet. Alltså det var en massa komplikationer där många människor sörjde henne med en enorm empati när hon dog i den bok i samband med bilolyckan.
Mm. Jag skulle säga hennes död var ju också så dramatisk och så fruktansvärt tragisk. Så det gjorde väl också att man kanske fick
hon
så
otroliga... glamorös, hon fanns ju i tidningar och i media nästan hela tiden. Hon, hade hon var ju väldigt speciell på det sättet.
Mm.
Ja, och så det är ju ett perspektiv. Men ifrån ett annat perspektiv så kan man ju se det ur prins Charles situation också, som att han redan var kär i Camilla. Men hon var gift och hade två barn. Och han blev, jag menar, det, i kungligheter kan i hans fall nästan har varit som i Knutby, att det fanns arrangerade äktenskap.
Mm.
Och då kan man ju ur hans perspektiv samtidigt se det som att han är en väldigt trofast man. Där den riktiga kärleken inte gick att komma över, fastän han hade gift sig, fastän han hade fått två barn, fastän han hade en kvinna som ansågs vara en av världens vackraste.
Mm.
Så att ur hans synpunkt kan man ju säga att ja, men han var trogen och trofast. Så det här menar jag bara som ett exempel på hur komplext det kan vara.
Mm. Ja. Jag tänkte bara på, för att återkoppla till det här med att leva som man lär, som du säger, och när du beskriver din, vad ska man säga, läkared, eller hur man ska uttrycka det när man jobbar inom sjukvården, så tänker jag att när du beskriver att du har följt de här kanske okonventionella, som du då beskriver det, livsödena, eller man ska säga, som idag inte är så konventionella längre, men ändå, så är det väl precis det du gör, tänker jag.
Mm. Det är det.
Exakt.
Men hade jag varit biskop, då hade jag haft andra...
Ja.
Då hade jag lovat andra saker. Mm. Mm. Och, men som sagt, mm. att...
Ja, men det är ju det som är intressant, mm. att det är, man har sina eder att följa.
Jo, men mm. det är ju, avslutningsvis kan man säga så här, det finns ju yrken som man föll förr i tiden. Det hette ett kall.
Mm.
Och det handlade ju om att man möter människor i ett tillfälligt svaghetstillstånd eller upplevt underläge. Och då kan det vara att man är liten. Det kan, läraryrket har ansetts som ett kall. Då, för då har man att göra med barn.
Mm.
Och man vet mer om man är vuxen. Man får inte utnyttja dem på något sätt. Ett annat, vårat yrke då, när vi jobbar med, när medmänniskan är sjuk, mm. och vi ska försöka hjälpa till där. Samma sak.
Mm, verkligen.
Det är ett kall, har det räknats som. Men prästens yrke är också ett kall. Mm, mm. Och använder man, som det verkar ha blivit där i Visby, använder man sin position och sin titel och tar sig friheter.
Då är det väl där igen, där vi har pratat så mycket om när det gäller just maktmissbruk.
Ja.
Och jag tänker, det är jätteviktigt och bra det du säger, det här med att när man har en position som då inom sjukvården, blir det väldigt tydligt att den som kommer är hjälpsökande och därför kommer i ett behov och kommer därför att jag har någonting som de behöver. Därför hamnar de i ett underläge på det sättet. Och det är ju samma sak när man hamnar i religiöst sammanhang till exempel, där pastorn har liksom... är ledaren och har svaren, så blir ju ändå jag som medlem i en viss mån i ett underläge. Och därför så är det så oerhört viktigt att man har med sig det i de yrkena.
Och det oroande då är ju att i den så kallade karismatiska frikyrkligheten så har man också självlärda pastorer som inte har någon som helst utbildning i själavård eller...
Precis.
Ja.
Mm.
Och då det är riskabelt,
ja.
Som jag ser det.
Ja. Ja, så är det. Rigmor, ska vi gå vidare? Vi har ju lovat att vi ska prata om musik.
Det ska vi
äntligen. Ska vi börja med det nu äntligen? Vi kommer kanske inte bli klara idag, men vi kan göra ett tappert försök att börja i alla fall. Eller vad säger du?
Ja, det är klart vi ska göra det.
Har inte du ett lyssnarmail som vi kan liksom sådär starta upp med lite grann?
Flera har vi faktiskt, ja. Flera. Och, men jag tänkte nu på en vår lyssnare Tore som bor norrut, Långviksmon.
Mm.
Och han skrev till oss och han reagerar emot det nya fenomenet att man sjunger lovsång på ett sätt som man inte har gjort tidigare, tydligen i hans församling.
Mm.
Och jag kan säga att jag är enig med honom att en viss typ av lovsångskultur inom frikyrkan fanns inte när jag växte upp inom pingströrelsen eller i Örebromissionen. Och jag vet till exempel att jag hade släktingar i Västerås pingstkyrka som inte kände sig hemma med den här nya formen av gudstjänstmusik. Så att det blev till och med en splittring. Jag tror det blev två församlingar där min moster då tillhörde den ena och den andra var mer influerad av det här som kom med Livets ord på 80-talet. Och jag vet att det också är Kristinehamn som många medlemmar i Knutbysekten kom ifrån. Där fanns det en liknande, det har medlemmar beskrivit, en liknande där en grupp inte kände sig hemma med den här Livets ord-aktiga gudstjänstmusiken.
Mm.
Medan andra tyckte det var häftigt och inspirerande och en ny frisk fläkt.
Mm. Jo, men jag känner ändå, när du säger ny lovsångstil så menar vi inte ny i år eller ny nu, utan det är ju ny de senaste, ja, jag vet inte, vad kan vi säga, 80-90-talet.
Mm.
Skulle jag väl tro. Och jag känner igen det du beskriver också med bara inom...
Berätta, du är en insider.
Ja, nu är inte jag pingstvän och jag tror inte att det har varit lika hårt vad ska man säga, delningen har inte varit lika vad det jag har varit kanske som det du beskriver, men jag kan ändå se att det fanns en framförallt generationsskifte tror jag när det gäller de där bitarna. Att de yngre kommer den här modernare, poppigare lovsången som var mer enklare, mer repetitiv och så vidare. Medan den äldre generationen hade svårt för att liksom, ta till sig den.
Ja, ta till sig, svårt att uppleva helheten. Eller, alltså musiken är ju, musiken, den påverkar vårat känsloliv. Och den påverkar, det är alldeles uppenbart så att när vi sjunger tillsammans eller lyssnar till musik så gör vi det för en inre upplevelse som sätter igång av musiken.
Verkligen.
Jag vill bara säga, när du kom till Knutby och sökte dig dit, då blev du faktiskt pingstvän. För fram till 2004 så var väl Knutby Philadelphia en pingstförsamling.
Stämmer bra det. Ja. Så jag har, det är sant. Jag tänker mig väldigt sällan som pingstvän. För att jag, i och med att Knutby på något sätt inte var så... Det blev ju liksom inte en pingstförsamling. Och i och med att vi också slöt oss så mycket så har jag ju inte varit runt i så mycket andra pingstförsamlingar heller. På det sättet som många av mina... vänner från Knutby-tiden som var med i pingst sen tidigare, de har en helt annan historia i pingst som barn och ungdomar växt upp i det. Det har ju inte jag på det sättet. Jag kommer från Örebro-missionen som sagt var, som det då hette.
Om vi går tillbaka till Tores långa intressanta mejl här, så har han ett uttryck. Han kallar den här typen av lovsång då, den här nya varianten av lovsång, som för en trojansk häst. Hästen i Troja, vet du, det är från Iliaden, det är Achaierna, grekerna, i belägringen av Troja så kommer Odysseus på den här listen att man bygger den här jättestora trähästen och så är det en lucka på hästens mage och så stoppar man in två soldater där och sen så låtsas man att nu lämnar vi Troja. Vi beger oss hem igen till våra grekiska öar och kuster. Och då ser trojanerna, de reagerar precis som Odysseus förutsåg, att de drar in den här stora trähästen innanför muren och tar, ja, den här tar vi hand om, som de lämnar. Och på natten när mörkret faller, då låser de här två soldaterna upp luckan i hästens mage och kilar bort till stadsmuren och öppnar porten. Och så har man då via den här trojanska hästen så är det öppet för invasion. Så att det här med, vi använder ju också uttrycket trojaner när det gäller såna här destruktiva, att man lägger in på nätet och kan få in en
just
sån.
Det.
Så det är ett använt uttryck. Men då menar han att det kom in någonting annat i det församlingsliv som han var van vid. Och som han också då reagerar emot. Ungefär som de här äldre gjorde i, kanske i Västerås när man splittrade.
Kan det också vara så att det på det sättet som en trojansk häst, att det var så att de som plockade in hästen inte förstod vad de faktiskt släppte in också?
Nej, de som välkomnade hästen.
Ja.
Precis, de som drar in den får med sig någonting annat som man inte
som vet. Man inte var beredd på. Nej, precis.
Ja,
som vi kanske ser frukten av idag.
Och som jag då kallar framgångsteologin. Och jag vill gärna återkomma och fördjupa oss till i det, vad var det som hände i USA? För det var faktiskt en alldeles avsiktlig, har det framkommit ur, en alldeles avsiktlig försök till omprogrammering som till stor del lyckades, där man inte längre ville ha det kristna budskapet, du vet, Golgata, Jesu lidande, i treenigheten så är Jesus i den kristna tänkesättet en del av Gud som får uppleva hur det är för oss när vi lider som värst, när man blir hånad, gisslad, mobbad och till sist sargad till döds. Bort med det. Nu ska vi inte prata om den sidan och vara, visa medkänsla och ta hand om varandra, det vill säga den gyllene regeln, utan man gjorde om det till det som man kallar så framgångsteologin. Gud är allsmäktig, om du är frisk och så snygg dessutom och tjäna bra med pengar. Du ser, du, Gud gillar dig. Och han kunde göra något annat. Så att man liksom
Man vände på budskapet.
Man har vänt på budskapet på det sättet. Så att man har idag, kan man säga, faktiskt en slags själviskhetens kristendom.
Mm. Intressant uttryck. Ja. Det blir väldigt intressant att återkomma till det. Men jag tycker det är jätteintressant det här som han beskriver med den trojanska hästen. För jag tror också att det var så att man plockade in någonting. Och då ska vi prata om, tänker jag, det du beskriver och det han beskriver när det gäller den här lovsången. För vi, som du har pratat om förut, det finns ju bredd av lovsång inom kyrkan naturligtvis.
Mm.
Men det, den här lovsången som man pratar om här, det är ju den här som på något sätt är... ska man säga, repetitiv, som vi redan sagt, den är enkel, den skapar en stämning och den många gånger kanske antingen eldar upp till en stämning eller gör att man spelar på känslosamma strängar så att man kommer in i en stämning som leder dit man vill. Så tänker jag i alla fall.
Och det är väldigt tydligt, man ser bilder ifrån Knutbysekten och liknande karismatiska församlingar för den delen som inte räknas som sekter, att man reser sig upp under den här lovsången och så står man upp med vajande armar som man rör så här.
Ja, precis, jag skrattar lite grann för det. Ja, men precis. Ja.
Och varför skrattar du?
Nej, men jag är bara för att det är så men jag, det är ju på något sätt så otroligt vanligt inom så många församlingar att det är så det går till. Så jag
gjorde,
tror att
gjorde ni så när du växte upp? Det fanns inte när jag växte upp.
Nej, alltså, som sagt, jag tror att det är en skillnad på vad det är för typ av församling man kommer ifrån. Jag kommer från Örebro mission, där var det inte så mycket sånt. Det fanns, och jag vet att det var lite så här, oj, de reser sig och de lyfter händerna. Det var lite så här, idag vet jag inte det. Jag minns att vi till exempel hade en tant som kunde resa sig upp och så här profetera rakt ut och så här ropa, och det var så här läskigt och konstigt och pinsamt för att det var väldigt ovanligt. Så att jag tror att det är nog lite olika, men jag tror att det är ganska vanligt inom många frikyrkeförsamlingar idag, inom pingst och inom, ja, men du har Hillsong, du har massa olika så här trosförsamlingar, Livets ord och så vidare, där man, den här typen av lovsång är väldigt vanlig. Med som det du beskriver, med att man lyfter sina händer, man lovsjunger Gud med sin kropp, med allt man har, och man ska liksom visa inför Gud och inför varandra. Och.
Jag tror också det är en generationsfråga. Jag såg i tidningen Dagen, så hade de en artikel om en just lovsång... sångslåtskapare.
Ja, okej. Okay. Ja.
Som kommer, så han är svensk och har flyttat till USA och hoppar. Han kallar det för att han skulle vilja vara en brygga för svenskar in i den kristna musikindustrin i Nashville.
Ja, just det.
Nashville, Tennessee. Men han heter Tommy Island. Det är ett slags artist. Egentligen heter han Tommy Sjöström, men hans mamma kommer från Island. Så därför heter han nu Tommy Island. Och så säger han så här, att när han var runt 15 år så dök Hillsongs musik upp. Nu citerar jag. Det var det som verkligen fick mig att bli hooked. Jag tyckte det lät som himlen att få höra deras lovsång. Jag drömde om att själv skriva något sånt en dag. Så det här var ju, liksom, han var istället för vår vän Tore.
Han välkomnade det.
Ja, så betyder det här mycket. Han ägnar sig åt det på nu. Men vet du vad jag tänkte? Om vi nu ska prata om musik, jag tror vi kommer göra det i minst ett avsnitt till. Ska vi inte ta vår musikaliska biografi? Vill du berätta? Jag tycker nästan man ska ha en självdeklaration när man pratar om musik.
Ja, men absolut, det kan vi väl göra.
Berätta.
Ska jag berätta? Ja, men jag, som jag har sagt förut, så är jag uppväxt i en frikyrka i Göteborg, en stor sådan. Det var ett rikt musikliv, så att musiken har tidigt varit någonting som jag har haft med mig. Pappa var väldigt är musikintresserad. Han spelade inte musik själv, men han var ljudteknik till en känd kristen rockgrupp på sin tid. Och han hade mycket, mycket skivor och mycket, spelade mycket musik. Dock inte alls bara kristen musik, utan det var allt möjligt. Men den här församlingen som jag var med i, den var väldigt duktiga musiker. För att det var finns ju Musikhögskolan i Göteborg, och många kristna har ju ofta, eller finns ju mycket koppling till kyrkan eller musik, så därför så var det många som gick Musikhögskolan blev också medlemmar under den period man kanske då bodde i Göteborg. Så det fanns ett mycket duktiga ungdomar på musik, så att vi hade ungdomskör som jag var med i. Jag tog sånglektioner och det var konserter, och det var började ju med att man var med i Unga röster hette det, som var liksom kören för de små, och sen gick man upp till Felicity som var då gospelkören för de unga vuxna sen, och sen hade man kören som bara var liksom för de vuxna, och den kunde man också få vara med ibland när det var speciella event, jag kommer ihåg, eller event låter ju, men att de satte upp Händels Messias tror jag vid något någon högtid, och då fick man vara med, och det tyckte jag var jätteroligt. Jag var en tonåring, men fick vara med.
Du har sjungit Händels oratorium.
Det var fantastiskt. Så att jag är väldigt glad för min musik från församlingen på det sättet där. Mm. Förlåt, jag avbröt dig. Vad skulle du säga?
Nej, men att det är stort och stå i de körerna, det måste vara så häftigt. Ja. För jag brukar gå till Storkyrkan, jag har gjort i slutet av advent många år. För att men då har jag suttit i bänken för att få uppleva Händels Messias.
Jag är jätteglad att jag fick vara med, att jag valde att göra det, trots att jag var, och inte alla tonåringar eller ungdomar som ville vara med, men jag fick vara med. Sen så har jag också liksom en relation till lovsången från den tiden också naturligtvis. Och läger där man hade lovsång, de här bönesamlingarna.
Har du bara positiva, är musiken, har du...
Till största del tror jag att den är positiv för mig från den tiden. Ja. Kanske möjligtvis att man kände sig dålig för alla var så duktiga jämt. Men det har ju ingenting med på något sätt.
Har du spelat något instrument?
Tvärflöjt. Men det var musikskolan, alltså den kommunala musikskolan. Så det var...
Men den kommunala musikskolan, och jag har ju hört yrkesmusiker även utomlands ifrån som säger det, att Sverige har haft ett så fantastiskt material och att det till stor del beror på frikyrkan.
Men det tror jag vi kan tacka frikyrkan för, att vi har ett sånt rikt, och jag tror att mycket av musiken i Sverige har en koppling till det faktiskt.
Ja, det lär vara så.
Ja, jag vet inte om jag ska berätta mer, det blir så mycket, men berätta du om...
Ska vi växla med
till
mig
nu? Ja, jag tycker det. Vad har du för...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, jag har också en speciellt förhållande till musiken. Därför min pappa var ju, han kom från frikyrkan och han var musikalisk. Gitarr, basfiol var hans instrument, och hans bror var violinist, och deras lillebror var också musiker i den församlingen. Men pappa frigjorde sig ifrån den frikyrkliga musiktraditionen, och han brukar berätta om att han var ute, när vi bodde i Finspång när jag var liten, så kom han på cykel och råkade höra Risinge kyrka att det strömmade ut orgelmusik, och så gick han in där och hörde, och hade aldrig hört något som grep honom på det sättet. Och då var det organisten som spelade Bach, och då bestämde han sig för det där, så att han spelade klassisk gitarr. Och det, jag kan säga, det hör till det som kanske är bland det jag är mest tacksam för från min pappa, för han övade jämt på kvällarna. Så jag har somnat till Nej, men hans övningar på klassisk gitarr, och så bodde vi då med hans bror, min farbror Rune, inneboende hos oss, som var violinist och som övade bland annat på Brahms. Jag har somnat till den musiken. Men sen är det så här också då, att jag var en sån där unge som var lätt att dressera. Jag hade ett bra minne. Jag kunde sjunga tydligen typ hur många verser som helst. Att min pappa...
Hur gammal var du då?
Nej, men det här började redan när jag var i 3-årsåldern. Att pappa spelade gitarr och jag sjöng i kyrkor.
Jaha, ja. Att ni åkte runt och du fick...
Ja, så jag hängde... Ja, det var ju bara att damma av mig. Jag hade väl en söt klänning på mig, så det där var... Och, det, och sen när jag var 4 år så fick jag en lilla syster, och när hon hade blivit några år så såg så det kanske gulligt ut att vi stod där tillsammans och vår pappa spelade gitarr och vi körde våra sånger. Men det fortsatte faktiskt i skolan, så jag brukade få sjunga på, i kyrkan på examensavslutning, och ett år när jag var 8 tror jag så hade de någonting som kallades barnens dagsprinsessa, och då fick jag, blev jag uttagen till det. Bara fick någon otroligt söt klänning med, och 3 klasskamrater som tärnor, och så byggde de små sagoskepp som de körde över Svartån. Okay. Och folket viftade, och så fick jag
fick
sjunga.
Vara kunglig för en dag.
Ja, och så fick jag sjunga på den där scenen då. Uh-huh. Ja, och solen lyste på eftermiddagen, så sen var det bara liksom att ta av sig. Men det var helt oproblematiskt för mig. Jag var inte identifierad vid någon scen. Det var bara liksom så som det var.
Ja. Så musiken var positiv för dig och sången?
Ja, verkligen. Men jag har ett musikaliskt trauma.
Jaha.
Jag får liksom tänka efter min stackars pappa som inte längre lever på jorden. Men jag tror att han får leva med det. Att jag berättar. Han gjorde någonting som jag inte har kommit över, tror jag. För att det blev så präglande. Och det var när jag var liten, eftersom jag var påverkbar. Jag upplever musik ofrivilligt så starkt. Och då kunde han göra så när, det var, när vi var bortbjudna eller om de hade gäster hemma eller så. Att då tog han fram gitarren och så pekade han på mig. Och så sa han till de vuxna, titta nu ska ni få se hur blank hon blir i ögonen. Och sen började han spela de där extrema mollock. Akkorden, och så sjöng han någonting om att han skulle aldrig gå iväg några andra ungar, utan det var alltid alltså det. Och då började mina tårar att rinna. Jag försökte att kämpa emot, och det här gjorde han från det jag var alltså 1,5-2 år någonting. Och ända tills jag liksom kunde värja mig, och då kanske jag var 4. Så att det här det betydde till exempel att när jag satt i Pingstkyrkan och farbror Stadne som var kantor, när han började spela de här mjuka akkorden som fick de vuxna att komma i stämning, och de började be och det blev sånt där bönebrus, alltså då spjärnar jag emot, därför att jag kan inte hjälpa att hur starkt jag påverkas av musik, och då vill jag välja själv.
Jag förstår. Men alltså, om jag bara spontant får säga, så låter det är som ett övergrepp på dina känslor att utnyttja dem på det sättet som faktiskt din salige far, får vi säga.
Stackars pappa.
Ja, stackars pappa gjorde ändå. Han kanske inte menade illa, men det blev inte bra.
Han fattade inte det. Han var på det sättet begränsad i sin...
Men samtidigt, jag tycker det är en intressant berättelse, för den säger ju ganska mycket om hur musiken kan påverka oss faktiskt. Ända från det att vi är pyttesmå.
Ja, det är därför jag berättar om det.
Ja.
Därför att om vi tar ett annat exempel på att avsiktligt manipulera någon med musik, så är det enklaste exempel filmmusik.
Ja.
Alltså de romantiska stråkarna. Vi vet precis att nu är det kärlek och nu är vi i den stämningen. Och sen de här, du vet, de här 12-tonsskalan. Man tar till kanske Stravinsky eller någonting. Då vet man att nu är det hotfullt och kusligt när de här dissonanserna kommer. Så att jag tänker kanske inte ens på när jag lyssnar eller jag tittar på en film vad det är för musik som strömmar in igen. Men nervsystemet, känslolivet på kroppslig nivå, att man kan få tårar i ögonen som sagt, eller man kan börja få hjärtklappning, så djupt går musiken. För musik är någonting som finns precis hos alla kulturer, det är del av det mänskliga det är del av människans själ, kan man säga, att vilja uttrycka sin musik.
Mm. Ja, och jag tänker att det är fantastiskt att få bli påverkad av musik när man väljer det.
Mm.
För att det är någonting som verkligen ger livet en dimension till. Man kan få uppleva världar genom känslolivet, alltså musiken, och det är fantastiskt. Men när det missbrukas så kan det också användas väldigt negativt, just för att det påverkar så mycket. Och det är det som är intressant i vårat samtal, tänker jag.
Att det går åt båda hållen.
Att det går åt båda hållen.
Om man tänker på så kallade naturnära folkslag som inte skriver kanske noter, som inte använder alfabetet, men har sina sånger, har sin musik, så har ju vi ända in i 1900-talet haft den samiska kulturen längst upp i norr.
Mm.
Och deras musik, du vet,
Jojken.
Jag tror de kallar det för minnen, liksom ett sätt att minnas. Man kan jojka fram en situation, en händelse. Man kan också jojka fram minnet av någon som inte är närvarande, kanske inte lever eller har lämnat trakten eller så. Och det här att liksom sjunga sig fram till någonting och skapa som en stämning som påminner om den här personen, eller som passar den här händelsen, om den var dramatisk och skrämmande och sorglig, eller om det var en härlig upplevelse i den fjällvärld där de flesta, de nordliga samerna, har levt. Jag förstod en gång på ett underbart sätt för mig hur det kan vara med jojken, hur den kan ha uppstått. Och det var, jag har fyra barnbarn. Vi fick två söner och sen fick de en, två, tre pojkar. Och den fjärde kom en flicka. Jag tror inte det blir fler barnbarn. Och kan du tänka dig att hon älskar hästar?
Mm.
Och att det var så lyckat.
Det är farmors lycka, ja.
Jag menar att jag återigen blev med häst i samband med att hon växte upp. Och att på hästgården där min Maonadis står, fanns det på den tiden när hon var liten, när hon var i femårsåldern, ett litet svart shetlandsdo som heter Fagra, som var så pålitlig och gullig. Så att jag, min sondotter då, hon har suttit framför mig på Maonadis rygg med en voltigejord som har ett handtag som vi kunde rida tillsammans när hon var liten. Och sen kunde hon rida på Fagra. Och då höll jag henne i en lång lina, en sån här voltige, eller en sån här
longelina,
precis. Och så tog jag lite selfies ibland så här, på halva mitt ansikte, och hur hon sitter där, och så kunde hon rida med mig ut i skogen på. Och sen en gång när vi var ute så hörde jag någonting. Hon är ganska blyg och inte så pratsam, så hörde jag någonting som bakom mig. Och då hörde jag att hon sjöng. Hon sjöng små egna låtar om fåglarna hon såg och om hästen hon satt på. Och så stillsamt sjönk hon. Och så tänkte jag precis, hon gör en jojk. Hon jojkar. Och hur ett barn liksom kan sätta ton till tankarna på det sättet. Då tänkte jag, det där är nog ett exempel på hur musik kan födas inom oss tidigt i livet.
Ja, men absolut. Jag tänker på när man sätter upp på musik som är taktfast, framförallt då med små barn, så börjar de ju nästan genast och vicka på rumpan och röra på sig. Det liksom ligger i dem.
Det ligger,
i mänskligheten att vi rör oss till musik. Att vi,
så är det.
Ja. Men jag tänkte på det här du pratade om med minnen och att skapa eller framkalla minnen utav jojken. Att man kan liksom, för någonting som också musik kan göra, tänker jag, det är att dels så kan man ju verkligen minnas saker genom musik. Det kan sätta igång minnen som kan vara både positiva och negativa.
Och det gör ju det.
Det gör ju det. Ja,
plötsligt så hör du den här Sounds of Silence med Simon & Garfunkel. Jag är tillbaka på Smögens brygga 1967.
Ett härligt minne låter det som, så det är ju positivt.
Jo, alltså musiken kan ju föra oss tillbaka till en upplevelse.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker också att musiken just kan också förstärka en känsla.
Mm.
Antingen negativ eller positiv, beroende på vad man lyssnar på. Jag berättar lite grann om min musikbakgrund, eller musikbakgrund, vad jag har med mig från musik när jag växte upp. Och det är en del. Men sen när jag flyttade till Knutby så får jag ju på något sätt en annan relation till musik som jag nog inte hade innan, kan jag känna. Då tyckte jag att den var positiv, för plötsligt så blir det ju tal om det här som vi pratade om, lovsång med sträcka händerna och repetitivt och att verkligen skapa känslor och skapa stämningar och så vidare. Det var ju väldigt tydligt att vad man ville med det. Och man pratade om det som att det var Gud som talade genom musiken på ett väldigt tydligt sätt och genom känslorna. Men jag kan känna idag, på tal om minnen, att när jag hör lovsånger som jag lyssnade på då, så vill jag inte höra dem.
Nej.
För jag känner verkligen att det skapar, det för mig tillbaka till otroligt... nästan också kan känna att jag vill inte bli berörd av dem. Jag är rädd för att bli berörd av dem, för jag tycker att det är förknippat med så mycket som är svårt. Och jag kan tänka mig just om man har obehagliga minnen. Du pratar om att du var liten och din pappa, och att det kan bli jobbigt.
Han spelade på mina känslor på ett, som för mig var... jag kände mig så avklädd och förödmjukad och förtvivlad. Jag kan känna det nu. Jag är 70 plus, jag kan fortfarande känna den. Så att det
nästan... Men det sitter så djupt.
Men det här är ju också, jag tänker på när vi pratar om musik. Det finns ju sångfåglar, det finns djur som skapar musik. Det finns koltrasten som till och med anpassar och härmar. Liksom snart börjar den antagligen att sjunga för sin fru och för sina konkurrenter, sina rivaler här ute. Men det finns också, apropå vargan som ligger här, så finns det ju vargarnas ilande. Och då lyssnade jag på några vargforskare som bodde upp i Alaska någonstans, nära ett område där det finns varg. Och så studerade de vargarnas ilande. Och då kunde de se att vargar ylar på olika sätt. Alltså, de är ju flockdjur, så de har ungefär som vi en flockledare. Och sen så liksom någon som kanske inte får vara med och så vidare. Och flockledaren kallar man ju då för alfadjuret. Den som är högst rangordning för tillfället i flocken. De hade ett ganska tonigt ylande. Det var inte mycket. Det är ungefär som du vet, marschtakt, dur. Inget tveksam. Men som vi människor skulle kalla den vackraste ylandet, det vill säga det mest varierade och melodiska och så, det var den individ som kallades omega-individen. Alltså den som sörjer över att den inte får vara med. Den som är utanför, den som är mobbad. Och då kan jag tänka att det är ju härligt liksom med de här glada sångerna och lovsångerna och lover Gud i himmelshöjd varje själ till honom. Det är liksom bara pampigt med orgel och kyrkovalv och så vidare. Men att de här sångerna och tonerna som går i moll, som vi sjunger när vi kanske är ledsna eller är sorgsna eller ensamma, och som vi finner tröst i, och att det kan gå så djupt att det till och med finns någon parallell i djursjälen.
Ja, men absolut. Nej, men jag tänker utifrån min egen erfarenhet på musik. Så tänker jag att musik, som jag pratade om, alla tror jag är överens om att det påverkar. Och att det kan vara positivt eller negativt. Men det jag skulle vilja ställa frågan utifrån det vi har pratat om nu, det är just det här, men vad händer och hur ska vi tackla det när man använder musiken för att till exempel påverka i förhållande till pengar? Eller till,
vad tänker du då?
Jag tänker på inom religiösa sammanhang där man har till exempel kollekt. Och man har en, där man faktiskt ganska medvetet, både man har ofta ett kollekttal eller offertal och sen musik i samband med det som, det säger inte att de som gör det här medvetet kanske alla gånger, men ändå. Jag tror man behöver ställa sig frågan i alla fall.
Har du märkt när man går in och shoppar kläder?
Mm.
Har du märkt när man provar kläder?
Att det är musik, ja.
Ja.
Mm. Väldigt medvetet musik som ska påverka oss.
Ja. Ja, man blir lite dusig. Och man tycker liksom, nej, men det här sitter snyggt. Mm. Det här passar jag i.
Mm.
Och om jag inte riktigt passar så kommer jag snart att bli smalare. Och då kommer det sitta perfekt.
Exakt.
Och så kanske man shoppar loss.
Ja. Ja.
Fast man egentligen inte behöver.
Precis.
Eller? Var det så?
Ja, men det är en sån sak. Och sen så tänker jag också, utifrån egen erfarenhet, just det här när musiken också ska påverka. Och då tänker jag på det som du talar om, det här med Farbo Stadnes, heter han väl, smäktande toner.
Mm.
Och då tänker jag på just de smäktande tonerna som man ofta spelar i samband med kanske avgörande beslut.
Mm. Avgörande beslut?
Ja, men då tänker jag på allt ifrån att man frälsningsbeslut till... Ja,
man går fram.
Att man går fram, det kan vara så. Eller att man står kvar själv och beslutar. Eller att man tar beslut om vad jag ska göra med mitt liv. Alltså det finns ju massa olika beslut. Och jag vet att Karin Wahlström, som pratar om sin tid i Livets ord, pratar om det här med olika beslut i ungdomssamlingar där man eldar upp framifrån och sen så uppmanar man till att ungdomar ska ta beslut i olika frågor. Och tillsammans med musik som påverkar, så tror jag att det blir väldigt farligt. För då tar man avgörande beslut i ett känslorus istället för när man har sina sinnen skärpta och är medveten om vad man gör.
Mm.
Nu tror jag man måste vara oerhört vaksam över och medveten om när man jobbar med musik i just sådana här sammanhang. Därför att tittar vi på en film, då är vi liksom ute efter att bli påverkade, därför att vi vill se den här skräckfilmen eller spännande filmen eller någonting, och vi tar inga beslut i samband med det, eller vi väljer inte i första hand. Så det är inte liksom...
Säg inte det.
Kanske säkert vara de som gör det, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar.
Men när man spelar på människors känslor för att, liksom, för att ändå styra dem en viss riktning.
Mm.
Ja, men det kan vi vara överens om, att en församling vill ju styra människor till Gud, som man då tänker, och till frälsning och till att ta avgörande beslut i rätt riktning.
Ja, det är klart. Absolut. Ja, och det här är ju så individuellt. Mm. Nu måste jag säga igen då, att tro inte att jag till exempel är något föredöme, utan jag mer beskriver hur det funkar för mig.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag kände ju som en befrielse när jag kom in, när jag valde att jag skulle som en slags rebell konfirmera mig som alla andra.
Mm.
Jag kunde väl Bibeln nästan lika bra som Oskar Lundström, som våran präst hette, för att jag var ju drillad i frikyrkan.
Mm.
Men alltså när man gick in i den här kyrkan och de här orgeln tutade igång och de här psalmerna var lite släpiga och det var garanterat ingen som ställde sig upp och talade i tungor och så. Och jag tyckte det var, för mig var det skönt då, för jag kände att jag fick vara liksom i fred med min egen inre värld och till det jag upplever som heligt, och när man försöker kalibrera sig till det som vi då benämner som Gud, och för att bli en bra person som är liksom bussig mot andra och förhoppningsfullt möter välvilja från medmänniskor.
Mm.
Och att det för mig var det här liksom den här mer, kan man kalla det, mer objektiva, eller alltså det spelar inte på det emotionella på samma sätt, eftersom jag kanske var övergödd med någonting som var då mer åt det emotionella hållet.
Mm. Men jag tycker det, alltså det du tar upp av att, som du säger, att få vara i fred i sitt inre rum och ta beslut själv när man inte är påverkad på det sättet, det är ju jätteviktigt att låta människor få göra det.
Mm.
Att inte skapa ett rum där det inte finns utrymme för att lyssna inåt på sin egen inre människa och på det man, om man upplever att det är Gud som finns, eller om man upplever vad det nu är man tror eller har helhet inför sig, eller vad det nu är för någonting, så handlar det om att just skapa utrymme för att jag ska få hitta det jag finner, inte vad någon annan prackar på mig eller någon annan leder mig till.
Men ibland, vet du, när du säger det, nu kommer jag att tänka på något som har hänt mig. Det är den enda gången jag kan komma ihåg att jag har använt musik eller att jag har sjungit i mitt yrke.
Jaha.
Ska jag berätta?
Ja, men gör det. Men alltså som läkare menar du?
Ja, för det var så här att när jag var företagsläkare på IBM så hade vi en anställd, en man i chefsställning som insjuknade i en hjärntumör.
Mm.
Och vi förstod ju att det var allvarligt, men han skulle ändå opereras på Danderyds sjukhus på neurokirurgen. Så att han, och då vädjade han faktiskt hos bolagets företagsledningen att han ville att jag skulle följa honom, för han hade ångest inför allt det här och han kände väl att han fick, ja, det var lättare. Så då sa jag, då frågade de om jag kunde tänka mig det. Ja visst, sa jag gör det. Och så blev det så att först i samband med den episoden jag tänker på nu, jag följde honom sen också, han levde inte så länge efteråt, men jag hade lovat att komma efter operationen så snart han fick ta emot besök. Och när jag kom så låg han ensam på rummet och skrek i panik och kaos och ångest. Och han försökte hela tiden rotera i bädden. Och han hade ju infart och droppflaska och ett bandage runt sitt huvud liksom. Och läkarna förklarade för mig att de hade fått ta bort en väldigt stor del faktiskt av mer hjärnvävnad än de hade räknat med, som var tumöromvandlad. Och jag försökte liksom att få kontakt med honom och ta hans hand och så vidare, men han bara ropade oartikulerat och var liksom helt i kaos och försökte då rotera åt samma håll hela tiden. Och då kom det för mig att jag, vad gör man? Jag satt där och så försökte jag sjunga för honom. Och den låt som kom för mig, det var den här: det går en vind över vindesängar, det kärlar till i en till gardin. Du kan ha
hört den. Ja, jag kan den.
Du kan
den. Den är vacker.
Ja. Ja, förlåt, det där var ingen vidare. Det var ingen vidare sjunget. Men det var i alla fall den jag sjöng den.
Mm.
Och då stillnade han. Och då fortsatte jag sjunga. Och jag prövade att ta någon annan sång, men då återkom det, så jag tog tillbaka den här sången om och om igen. Och då stillade han sig och så övergick det här ropet i ångest och smärta, och då övergick det till liksom, han snyftade lite och kved lite och så lugnade det sig. Och så var det som att jag vet inte hur länge jag var där, en timme eller två kanske, men han sov sen. Så att han fick lugnet och det här roterandet slutade också. Och då jag försökte prata med honom, ja, men då kom det här tillbaka. Och då förstår man liksom att en sång når oss ungefär som vaggvisan. Man sjunger byssan lugn för alltså de flesta har sjungit vaggvisor för Sov du lilla vidung för sina små barn. Och att det är något annat än att försöka tala tröst, att sjunga tröst.
Och där ser man ju verkligen vad musiken kan. Det kanske var så att han hade något minne med den sången som faktiskt var positiv, att det var melodi som han någonstans, vet man inte.
Eller också var det en sån melodi som är väldigt lätt och
kan vara så också. Ja. Men lätt. Hur den är, så blev det positivt och satte honom.
Ja, det brukar ha honom lugn.
Ja. Och där ser man vad positiva minnen eller positiva känslor kan göra med musik eller med människor. Jättefint. Rigmor, alltså, vi har ju bara börjat, känns det som, på det här ämnet.
Ja, verkligen.
Men klockan är mycket som vanligt när vi är i full gång. Ska vi stanna där idag och fortsätta nästa gång?
Gärna.
Ja.
Det här är vi inte färdiga med.
Nej, det är vi inte. Men tack idag, kära lyssnare. Och vi kan ju passa på också att säga att ha någon frågor om det här ämnet. Så
ja,
får ni jättegärna skicka det. Eller berätta.
Och berättelser.
Ja.
Berättelser. Berätta om musiken. Vad den betyder för er.
Tack för idag, Rigmor. Och tack alla kära lyssnare.
Tack alla. Hej då. Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.